Den här patronfabriken ligger alldeles mitt i Lappköping, och när vi står här på olycksplatsen så ligger ungefär endast 10-15 meter från den plats där själva explosionen har skett, så ligger det boningshus. Borde nu en sån här patronfabrik ligga så här?
Uppriktigt sagt så borde den inte ligga så här.
Har ni som försvarsminister varit medveten om att det har varit så här?
Jag har varit med om jag har varit medveten om detta. Jag tror att det hus vi ser där borta inte har varit bebott nu under de senaste åren. Jag tror att det som allvarligt måste övervägas att just de ömtåliga delarna, de som är utsatta för såna här risk för att sprängen exploderar, som vi nu har upplevt på ett så tragiskt sätt med så tragiska konsekvenser, att de måste förläggas helt enkelt någonstans långt från alla ställen där människor bor och bygger.
Kommer ni själva att medverka till att vi får en lag som säger så?
Vi ska avvakta undersökningskommissionens slutsatser. Den har ju tillsatts i skyndsam ordning av statsrådet idag på förmiddagen. De har kommit hit med mig och de är redan i fullt arbete. Jag tror att det här kommer att bli en av de konsekvenser av denna tragiska olycka. Vi måste ju också lära någonting av det här. Det är väl på det sättet att Köpingen har vuxit kring den här fabriken. Den har väl tillkommit redan på 20-talet. Och Köpingen har kanske i snabbare takt vuxit än fabriken. Så det är väl en del av förklaringen.
Och säkerhetsföreskriften har kanske inte heller hunnit med?
Det får vi se vad utredningskommissionen kommer till för en slutsats. Jag förstår att det har hävdats att säkerhetsföreskrifterna har iakttagits. Jag har talat med både fabrikens ledning och med huvudförtroendemannen här idag om den saken. Men alla är så chockskadade av det som har hänt, så jag tror att vi får avvakta utredningskommissionens vad den kommer till. Vi får ju se också om någon av de som har överlevt är i stånd att ge en beskrivning av vad som har hänt inne i fabrikshallen.
Nu på den här pressinformationen här så var faktiskt fabriksledningens representanter beredda att fortsätta verksamheten här omedelbart efter påsk. Hur ser ni på det?
Nu är det en stor del av tillverkningen här består ju av det vill säga av man gör ju hylsor och man gör ju metalldelar som inte, det är väl det farliga momentet när man laddar patronerna med krut, och det är just där vi har haft i gevärspatronshallen där olyckan har inträffat. Här är ett mycket stort uppröjningsarbete som nog tar veckor att utföra. Här tror jag man kan bereda sysselsättning för de många som annars hotas av bristande sysselsättning en tid framöver.
Har ni redan här nu på platsen diskuterat eventuellt en ny placering med de kommunala representanterna?
Kommunaldirektören Karttunen har till mig personligen framfört, oförbindligt naturligtvis eftersom det inte har behandlats av de kommunala instanserna, ett erbjudande från Lappo kommun om tomt, en fabrikstomt belägen eller tomter belägna långt från centrum.
Det sa försvarsminister Ingvar S. Melin intervjuad av Olle Lindros. Agneta Glad, du har också varit i Lappo idag.
Jag fick röra mig på det där området. Det var en hel del civilpersoner och jag pratade bland annat med en fru i det hus som minister Melin hänvisade till som obebott, och där bodde i morse 7 familjer. Där bor nog ingen nu för det huset var helt urblåst. Där hade dörrar och fönster åkt ut och där hade skåpdörrarna öppnats och kaffekopparna låg på golvet och där hade barnen vaknat mitt i glassplitter och fått också skärsår på barnen. Men att där i det huset hade inte hänt någon större olycka i alla fall, trots att det var verkligen precis intill den där laddningshallen.
Enligt uppgifter som vi har fått så är största delen av de omkomna kvinnor.
Ja, största delen av dem som jobbade i den där laddningshallen var kvinnor, 80%. Och det var enligt vad man pratade på Köpingen idag, det var mycket unga kvinnor. Barnfamiljer, ja. Mm.
Den här fabriken sysselsätter ungefär 500 personer.
Jo, det är Lappo Köpings största arbetsgivare och där. Det skulle ursprungligen vara en pappersfabrik, men det gjordes sen till en patronfabrik. Den har funnits där sedan 1920-talet. Den är Finlands största på det här området
Den totalförstörda laddningsavdelningen var 20 meter bred och 50 meter lång. Krutet förvarades i övre våningen och därifrån via en rörledning leddes ner till laddningsavdelningen. Olle Lindros kom just från Lapp och du var med på pressinformationen där idag. Sades det någonting om den här orsaken till olyckan?
Det sades ju ingalunda någonting bestämt och direkt, men en mycket central tanke var att den här explosionen skulle ha inträffat på den så kallade krutvinden. Det här var alltså egentligen men inget krutlager. Det fanns då tillräckligt mycket för att liksom tillfredsställa dagens produktion och man antar då att det är här som det hela kan ha börjat. Hela den här laddningshallen var byggd så att explosionen skulle ske uppåt och det här hade man alltså trott att så här skulle det gå till vid en explosion, skulle allting ske uppåt. Nu hade tydligen i alla fall också skett den här explosionen neråt med detta förödande resultat som följd.
Men tack och lov, där fanns också andra krutlager på området och där fanns patronlager som brandkåren och räddningsmanskapet lyckades rädda. Det kunde ju ha gått bra mycket värre om eldsvådan skulle ha tagit fatt i dem. Men det sades också att av utredningskommissionens ordförande Olli Ollila att det kan ju hända att vi aldrig får veta riktigt vilken orsaken var, för att de flesta av dem som var med är ju faktiskt borta nu.
Och just här när det gäller olycksorsaken så sa just också då det här kommissionens ordförande Olli Ollila i en ordvändning där att olyckor av den här typen egentligen inte kan undvikas. Man kan alltså inte skapa sådana säkerhetssystem att sådant här inte kan hända. Och då är det ju intressant att notera att Lappu Köpings största arbetsgivare tydligen i alla fall lockar arbetstagare även om de är medvetna om de här riskerna. Och det hör också till saken när vi ser just på den här punkten att under kriget så var den här fabriken, åtminstone vad vi förstod, delvis flyttat till annan ort, till mera centrala delar av Finland. Och sedan efter kriget så diskuterade man faktiskt om man skulle få den tillbaka och då tryckte man från Lappu Köpings sida mycket kraftigt på sysselsättningssynpunkterna, man ville ha den tillbaka. Och den blev då på samma ställe där den alltid hade varit.
Vilken beredskap har man nu då upprättat för att hjälpa de anhörigas familjer?
Överhuvudtaget så fick man ju på olycksplatsen alldeles klart det intrycket att räddningsarbete, brandkårens arbete och allt det här hade gått mycket bra. Det fanns bra beredskap på sjukhuset, hälsocentralen i Lappu och också sedan då på centralsjukhuset i Seinäjoki. Alla de här transporterna har löpt mycket bra.
Det sades också där att när brandchefen kom till platsen till exempel så hörde man inte desto mera klaganden och sånt, vilket tyder på att de flesta av dem som dog så gott som omedelbart.
Nu är det också helt naturligt att hela Köpingen idag är mycket chockad och vi tycker väl också själva att vi är chockade och alla de som har jobbat där idag har jobbat under någon typ av chock och att de har varit mycket betryckta över vad som har hänt. Och här är naturligtvis oerhört många obesvarade frågor som man får kanske svar på så småningom. Det är bland annat intressant att notera att även om allt räddningsarbete gick mycket bra så när luftvapnets personal från Kauhava kom till platsen Så fick då en av deras officerare som var i ledningen för den truppen, han fick mycket snabbt klart för sig att det fanns ett stort faromoment kvar, nämligen det fanns oerhört många civilpersoner på plats.
Det var ju faktiskt det att människor bodde alldeles intill där, så det var förstås svårt att hindra folk. Men att komma direkt in där, just var den här laddningshallen var, så det var naturligtvis. Där fanns en viss fara fortfarande för att där fanns kvarblivna patroner, man såg delar av patroner överallt.
Nu ska man ju inte spekulera i vad som händer. Vi hörde här att det finns stor sannolikhet för att den här fabriken flyttas någon annanstans så att fabriker av den här typen egentligen inte borde vara på såna här ställen. Och det var ju ett allmänt intryck där att alla som inte bodde i Lappo utan hade kommit dit, de förvånade sig över att den fanns just där. Nu tror jag nog att befolkningen här kommer att reagera så småningom och knappast godkänna att fabriken fortsätter här som det nu är.
Men det märkliga var att folk tydligen, trots att det har förekommit någon slags små explosioner i den där fabriken, inte var direkt beredda på att någonting sånt här skulle hända. Just den här familjen som bodde precis på området, de hade bott där i ett par år och den här frun hade liksom inte tänkt på den här saken överhuvudtaget. Hon sa nog nu att även om hon tror att hennes man kommer att börja jobba där på nytt så kommer hon inte att bosätta sig så där.
Ännu kort, framkom det någonting om arbetsskyddet på?
Jo, det är intressant att notera att man säger att allt som man hittills har kunnat konstatera är att alla säkerhetsanordningar var i skick. Man har utfört alla regelbundna inspektioner som man bör utföra. Och
Allt det här har tydligen fungerat. Men då reflekterar man ju naturligtvis att då har det inte varit fel på det, utan det är reglerna som har varit för milda.